Hur hittar jag mig själv? Hur hittar jag mig själv? Någon kanske undrar, kan man förlora sig själv? Vem har en då? Men jag tror att det är en hel del som undrar just det. Hur hittar jag mig själv? Eller hur hittar man sig själv? När jag någon gång i förberedelsen i den här predikan sökte på min vanliga sökmotor, hur hittar, så har jag inte skrivit mer än så. Första som dök upp som förslag på vad jag borde söka efter var, hur hittar jag mina gamla betyg? Nästa var, hur hittar jag min IP-adress? Och det tredje var, hur hittar man sig själv? Och när jag tittade på det här så såg jag också att det var visst en 30 miljoner sidor ungefär som på 0,4 sekunder talade om att här kan du hitta dig själv, eller i alla fall några andra som har sökt. Så visst finns det med i vår kultur och visst finns det runt omkring oss. En fundering på vem jag är och hur man kan hitta sig själv mitt i allt det som är ens liv. Jag tror det är väldigt vanligt. Och i den här gudstjänstserien med hela livets Gud så har vi funderat över de olika skedena som vi går igenom i våra liv. Som vi hoppas få gå igenom, som ett helt liv kan rymma. Vi har försökt lyfta fram att Gud vill finnas där i livets alla olika skeden. För han är hela livets Gud. Och vi har också blivit utmanade av alla de där valen som kommer om och om igen. Val där vi kan välja hur vi förhåller oss till Gud och till oss själva om och om igen. Genom livets alla skeden. De där vägvalen är kanske som mest tydliga när vi står inför val av utbildningar eller val av partner. Val av livet framför, valet var man ska bo någonstans. Men när det handlar om att hitta sig själv så tror jag att en annan sorts val är minst lika viktig. Det är de där valen som vi fattar varje dag om och om igen. Jag har haft förmånen många gånger att få ha bröllop. Och då ser man de här, man får de bästa platserna i hela huset. Man står och enda som ser brudparets ansikten. Man kan se enorma mängder nervositet. Man kan se glädje, man kan se skräck. Man kan se allt möjligt. Och de andra ser bara ryggen och de vackra släpet och sånt där saker. Och så står man där och så fokuseras allting ner på två stycken ja. Ett ja till varandra. Och varje gång så påminns jag om detta, att det är ett stort beslut. Det är ett viktigt beslut. Och det är någonting att fira och det är någonting att verkligen vara glad för. Men det är ju då det börjar. Det är då det börjar och det är då vi väljer. Det är då vi väljer hur vi svarar när den andra ropar och kommer in och stänger dörren och ropar, jag är hemma nu. Det är då vi väljer om vi går ner eller går dit och ger en kram. Det är då vi väljer om vi ropar tillbaka, ja, fast det är trots allt 45 minuter för sent. Eller var det inte du som skulle gjort det idag? Eller vad det nu kan vara för någonting. De här små valen som vi fattar hela tiden. Som just nu, där du kan välja och zona ut och börja tänka på hur det ska gå med Vasaloppet egentligen. Eller hur var det nu jag valde att lämna in, gjorde jag det? Eller att stanna kvar här och nu. Och fundera på hur hittar jag mig själv? Vi gör de där valen hela tiden. Men jag tror att vi fokuserar väldigt ofta på de stora valen. Och ibland glömmer vi allt det där som är vardagen. Och där händer det någonting. Om man bara letar lite bland alla de där 30 miljoner svaren på hur man hittar sig själv. Så verkar det vara väldigt mycket av de där sidorna som handlar om någonting som hade med att må bra att göra. Och någon kurs och någon bok man kunde köpa. Det verkar finnas många böcker på detta temat. Men jag märker också att ganska ofta när man pratar om att hitta sig själv så beskrivs det som en ensam resa. Det är jag, mig själv och mitt eget. Hur hittar jag mig själv? Alltså vad är det som jag kan göra för att hitta mig själv? Ganska ofta märker jag att jag tycker att det blir en ensam resa. Och där har Bibeln någonting att säga oss. Ni lyssnade på två stycken bibeltexter utifrån Lukas 15. Och Lukas 15 brukar kallas för det förlorade kapitlet. Därför att det handlar om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Så det kallas ibland för det förlorade kapitlet. Och I det så ryms det någonting spännande. Det ryms nämligen en annan sorts sökare. När vi läser Lukas 15, när vi tar in de här olika sakerna, så är det framförallt en sak som är fokus i de här liknelserna. Och det är vem det är som är den största sökaren. Vem är det som söker det förlorade fåret, mynten och sonen? Jo, det är Gud själv. Och när vi kastar oss in i den här övningen att hitta oss själva, som ibland blir ett projekt, så behöver vi inte göra det själva. Det finns någon annan där som har sökt efter oss innan vi tänkte tanken och som finns där för oss. Tänkte ni på det förlorade fåret? Det är ganska intressant här att varför berättar Jesus de här liknelserna? Ibland när någon inte förstår så väljer han ut en liknelse. Nu är det några som, det händer någonting. Jo, men det står alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Det händer någonting där. Det är massa människor och det är de minst väntade människorna som söker sig till Jesus. Och då händer det någonting med de som brukar veta och de som borde veta. Fariséerna och de skriftlärda. De blir arga. De blir förargade. De blir arga helt enkelt på att människor söker sig nära Jesus och lite tar deras plats. De kommer ju nära och de vill ju lyssna. De vill ju ställa kritiska frågor och hålla distans. Men nu kommer några nära. Och Jesus ser att de blir förargade och då ger han dem inte en liknelse utan tre liknelser. Och vad är det då han säger? Det första han säger är ordagrant: finns det någon man här bland er? Om ni skulle ha 100 får och blir av med ett av dem. Det är 1%, eller hur? Hur många av er då skulle inte lämna de där 99, ge er ut och leta i öknen, i ödemarken för att hitta det? Jag vet inte hur många herdar som skulle göra det. Definitivt inte de som är inhyrda. Definitivt inte de som inte har förstått värdet i varje enskilt får. Och så liknar Jesus Gud med en smutsig och oren herde. Och så ger han dem en liknelse till. Om vilka av er kvinnor som har 10 mynt, 10 drachmer. En drachma är ungefär en denar, det vill säga en dagslön. Här finns det en fattig kvinna som bara har 10 dagslöner kvar. Det är allt hon har. 10 stycken silvermynt. Och så blir hon av med ett av dem. Det är ju 10% av hennes förmögenhet, eller hur? Flera av oss skulle börja leta efter dem, tror jag. Om vi skulle tappa bort dem ikväll. Och så beskriver Jesus Gud som den fattiga kvinnan som letar efter det där 10:e myntet. Det hon och herden har gemensamt att när de hittar det 10:e eller det 100:e fåret, då blir det en glädje. Jag vet inte hur många av oss som någon gång skulle tappa bort 10% av våra ägodelar eller 100% av våra ägodelar och sen ringa runt till alla vi känner och säger: nu är det fest, jag har fått tillbaka 1% av min investerade kapital här. Äntligen, vilken bra fond. Och så ringer vi runt till alla kompisar vi har och så ställer vi till med fest och så kostar det mer än 1% och så är vi tillbaka på ruta 1. Men det ligger någonting i det här. Det ligger någonting i förväntan. Och det säger någonting om hur viktig den där 100:e fåret eller det där 10:e myntet är för Gud. Och så ger Jesus oss en tredje liknelse som vi ofta väljer att kalla den förlorade sonen. Varför den kallas så, det vet jag inte riktigt. För den handlar ju lika mycket om den hemmavarande sonen. Och den handlar ju lika mycket om den återfunna sonen. Och den handlar ju lika mycket om den väntande och längtande pappan. Men vi har gett den namnet den förlorade sonen. Det handlar om en son som är en av 2 bröder. Och Jesus inleder med att säga att det var en väldigt särskild man, säger han. Först vänder han sig, finns det någon bland er män som har 100 får? Någon bland er kvinnor som har 10 mynt? Och nu säger han, det fanns en särskild man som hade 2 söner. Och så beskriver han hur den yngste sonen gör det man absolut inte under några omständigheter får göra i den här kulturen. Ja, inte i vår kultur heller. Man går till pappa och så säger man, jag vill ha ut mitt arv i förskott. Och det är så att han skiftar sin egendom, han säljer av saker, han gör sig ansvaret nog då att ge hälften till sin unge son då, yngste. Det är klart att det är en lillebror, sitter några av här och nickar. Ja, alla vi som har lillebröder vet att det är typiskt, att det är de som får som de vill och försvinner med halva förmögenheten i solnedgången. Och sen så berättar han hur det går för den där killen som ger sig ut och fästar upp allting och gör fullt ut. Tills han en dag, det blir fattigdom och det blir hungersnöd i landet. Och till slut visar det sig att allt det han har spenderat, allt det han har gjort, det har inte gett honom någonting. Och så vänder hela kapitel 15 i vers 17 där det händer någonting avgörande. Lukas 15, 17 och 18 versen. Då står det så här. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Här vänder berättelsen. Det står ordagrant på grekiskan, då kom han till sig själv. Han har gjort den här långa resan, han har spenderat alla pengar, han har prövat allt han kan och nu är han på botten av allting. Han som troligen var en from jude från början vaktar grisar, det mest orena av alla djur. Han har sjunkit så långt ner så att det går inte att komma lägre. Då står det, då kom han till sig själv. Och då händer det någonting. Han inser och han bara lämnar detta och säger, jag har syndat mot dig och inför himlen. Och den insikten, när han kommer till sig själv, då börjar hans vandring hemåt igen. När han kom till sig själv, när han nådde botten, när han nådde längst ner, då kom han också till sitt innersta. Han kom till sig själv. Han ber sig tillbaka och nu sitter nog farisén och skriftlärarna där. Några av er är så indoktrinerade i kyrkiska att ni vet vad som kommer hända med den här sonen. Men de som sitter och hör den för första gången, de är lika säkra på vad som kommer hända. Nu kommer han ju komma hem och nu väntar de äntligen fariserna och skriftlärare på nu ska det bli rättvisa. Nu ska minsann pappan visa hur det går om man spenderar pengar. Nu kommer lärdomen, nu kommer rättvisan in, nu ska han sätta dit honom. Eller hur? Och så händer det någonting helt annat. De är helt inställda på att nu kommer rättvisan. Men de som hade förväntat sig rättvisa får höra en bild av någonting helt annat. De får höra hur när den här sonen kommer gående mot och övar sig i att vad han ska säga till sin pappa. Hur han ska kunna be om förlåtelse. Det hans enda hopp och hans enda vilja det är att få bekänna att han har gjort fel och kanske få vara hemma ändå. Det står att han på långt håll så ser hans pappa honom. Och han springer honom till mötes. Han glömmer bort allt vad sed och bruk heter. Han bryr sig inte om att han borde gå försiktigt eller ställa honom till svars. Han springer honom till mötes. Han kastar sig om honom och han ger honom all den kärlek han har burit på. Sonen börjar med att berätta, jag har syndat mot dig och mot himlen och jag har gjort fel. Men han blir avbruten av sin egen son. Därför att han kan inte helt enkelt få prata till punkt. Så kan det gå när man blir avbruten av sin egen pappa. Och han säger någonting som är så fullt av kärlek. Eller hur? Du var förlorad och du är återfunnen. Han har bara bett och han har bara bekänt sina synder. Och det enda, han hinner inte ens be om att få en plats som daglönare som han har tänkt ut. Utan han möts av kärlek. Och han bara översvallar honom med det. Och så sätter han på honom en mantel, en ny klädnad. Han får en ring på sitt finger. Han blir återupprättad. Och han ställer till med fest. Och den här bilden, när alla de som lyssnar då förväntar sig få ha rättvisa och ordning och reda, så möts de istället av en bild av en kärleksfull Gud som älskar och som ger av nåd. Till den här berättelsen finns det också en annan del. Och det är ju en storebror. Några av er har sett sådana också. Storebrorsan som är hemma och som ordningsamt fortsätter att kämpa. Och kämpa på hela tiden. Som kommer hem. När han kommer tillbaka hem så märker han att det är sång och dans och det är fest. Han pratar med någon av tjänarna och de förklarar att din bror som var förlorad, han är tillbaka igen. Så nu har vi fest. Storebror blir så arg så han stannar kvar där utanför. Han vägrar att gå in på festen. Så pappan får gå även honom till mötes. Pappan lämnar festen, lämnar glädjen där inne, och så går han ut för att möta även sin äldre son. Och så förklarar han för honom att jag är inte ute efter rättvisa. Jag älskar er. Din bror var förlorad, men han är återfunnen. Nu måste vi gå in och fira. Och sen så lämnar Jesus liknelsen där. Precis som att han säger till dem och till oss att det är upp till oss om vi vill gå in till festen. Det är upp till oss om vi vill hålla kvar vid att det ska vara rättvisa till varje pris. Eller om vi vill att samma nåd som vi hoppas på själva även ska gälla alla andra. Och där slutar Jesus liknelsen. Och så tittar han på dem runt omkring, tänker jag. Fariséerna och skriftlärda. Alla de som ville ha rättvisa men fick mötas av nåd istället. Och så visar han någonting om varför vi har en möjlighet att hitta oss själva. Jo, därför att det finns någon annan som är den största sökaren. Om du och jag börjar ta trevande steg för att finna oss själva, så finns det någon där som längtar efter att hjälpa oss. På samma sätt som att all sanning alltid kommer att föra oss närmare Gud, så kommer alla lögner, oavsett hur fromma eller vackra de är, att föra oss bort från oss själva och bort från Gud. På samma sätt som att grunden och starten för att kunna hitta hem, det är att vi kommer till oss själva och ser oss för vad det är. Och sen kan vi börja gå. Hur hittar jag mig själv? Genom att söka tillsammans med Gud och med andra. Genom att se dig i någons annans ögon, så tror jag du kan ana dig själv. Gud är den största sökan. Han söker både efter den yngste sonen, efter det förlorade fåret eller det förlorade myntet. Han söker alla oss som har gått fel och som är på väg åt helt fel håll. Men han söker även efter alla oss storebröder som har rätten på vår sida och som inte har gått fel. Och som faktiskt behöver att Gud själv går ut och går oss till mötes och säger att min kärlek gäller även dig. Resan till att lära känna sig själv, den handlar om att komma till sig själv. Att våga se det och sen gå vidare tillsammans med andra. Amen.